Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det låter hemskt. Nu kör vi. Till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Josef Pujol ser jag i min skärm. Charlie Sjöstrand ser jag i min skärm. Det gör jag ju nästan varje dag nu för tiden. Och jag heter Emil Sjölin och vi spelar ju in guldavsnitt den här veckan, va? Vi har ju delat ut inte mindre än 2 SM-guld sen sist.
Du, Charlie, räknar du inte med trim-SM eller?
Nej, fan, man skulle ju kunna räkna in trim-SM, ja. Såg att Celtic vann det. Jag har inte sett...
Nej, de kom tvåa.
Ja, de kom tvåa, men de gjorde ett nummer av det som då gjorde att jag trodde att de vann. Vilka vann då?
Var sajterna, men det är ju Café Lillan, va? Som vi har gått hårda batalj mot i Division 3 här. Slog ut, jag ska bara säga Sävaråren, slog ut Café Lillan i kvalet i Svenska Cupen, så att kan ju inte påstå att de är värdiga vinnare.
Spelar du fortfarande? Faktiskt.
Nej, men jag är ju med på distans, va? Jag har inte kunnat bidra på det sättet. Men jag är ju en... Jag och 500 andra är ju med i the roster ändå, så att säga. Ja, vi är med i truppen, ja. Så att, jag kan inte påstå att det var två värdiga finalister i år i alla fall.
Nej, men kul att vi ändå fick in lite trim-SM i det här. För att vi har ju en del att snacka om ändå. Det har ju varit två väldigt händelserika finaler. Jag tänker att vi ska börja då med Skuru Sävehof. Låt oss återkomma också till Sävehof-grejen. Men det kan vi ta i slutet på programmet, tror jag. Så att de lyssnarna som är mer intresserade av själva handbollsgrejen och mindre av internkonflikter i avkast kan droppa av liksom och göra det med gott samvete. Men Charlie då, du var ju i Stockholm, Eriksdalshallen, Skuru, Sävehof. Sävehof satte ner foten ganska rejält mot Skuru.
Ja, det blev så. För jag tycker att Skuru gjorde det smart och faktiskt såg ut som att de chockade Sävehof lite grann. Vi satt ju här för en vecka sedan och pratade om vad som fanns kvar i Skurus verktygslåda och vi var väl ganska överens om att det ändå var offensivt försvar vi pratade om, att de skulle utveckla 4-2, och jag sa att ja, men jag har sett att de lirar 3-3, så att det är ju någonting av det som kommer komma, och att Sävehof kommer fortsätta punktmarkera Bjärrenholt, för det har de fått bra träff på. Men Skuru gick åt andra hållet och valde att spela defensivt 6-0 och därmed liksom försöka tvinga Sävehof att gå på lite mer skott och sådär. Alltså de låg inte tokdefensivt överallt. De låg ju med lite halvspets på Jamina, men mer, ja, backade ner ändå och hela tiden liksom, ja, jobbade ganska dynamiskt, men det var verkligen inget 5-1-försvar. Och fick bra utdelning på det. Sävehof såg stressade ut anfallsmässigt. De fortsatte komma till sina kantlägen, men det var inte alls den utdelningen som det var i match 2 och 3 från Mortensen. Eller från V6 generellt. Så de gjorde bara ett mål på 7 vänsterkantlägen i första halvlek. Så att, de fortsatte ju verkligen gnugga på det, Skuru. Att vi låter dem komma till de lägen och lita på Nordström i mål. Och det gick ju mycket bättre den här gången. Men ja, anfallsmässigt så var det ju tyvärr så att det inte fanns lika mycket att trolla fram från Skurus del. Utan där var det ju fortsatt väldigt tungrott och Sävehof hade järnkoll på dem.
Du
och
de som hade, har snackat med spelarna, hur långt ifrån att vara 100% tror du De Jong var?
Du, jag vet inte. Den frågan har jag inte ställt till henne. Men mitt intryck är att hon i alla fall inte är 100%.
Ja, för det är min känsla också. Att ja. Hon är liksom där, men inte riktigt. Och det tror jag inte är mentalt. Nej. Och jag tror inte det är tekniskt. Utan jag tror att det är att ja, hennes fysiska status helt enkelt inte är 100%.
Ja, det är väl ja, någon sorts helhet.
Eller matchtempo eller vad det nu är. Eller så.
Ja, vad det än är, men jag håller med dig. Det är inte den De Jong som liksom ledde Skuren mot ett SM-guld förra året. Det är inte den De Jong som jag ja, såg i höstas heller. Så att det är fortfarande alltså, en av seriens bästa spelare. Men jag tycker inte att det är... Hon är inte den bästa varianten, eller versionen av sig själv i de här finalerna, tycker jag.
Ja, men, och det är ju en ganska... Naturlig konsekvens där när man är skadad är ju ofta att man inte bara att man liksom är skadad på ett specifikt ställe utan man förlorar ju också ganska mycket fysik i allt annat också i och med att man kan inte träna, man kan inte springa under en period liksom. Så det är säkert det att också bara det att när man går ner 7-10% liksom i fysisk kapacitet så tycker jag att man fort blir ganska mycket sämre handbollsspelare. Men och det ska ju, apropå matchen då också, så är ju lite det som är Skurus problem, det här att de inte kan profitera, säger man så på svenska, på den här fina försvarsstarten liksom, att de ja, chockar ju Sävehof och, eller ja, man överraskar Sävehof och Sävehof får inte alls till det, men det innebär inte ett ryck för Skuru, utan distansen mellan dem är ändå tillräckligt liten för att Sävehof ska kunna liksom, göra något av det. Och sen så förutom enstaka som i första halvlek till exempel, Josefin Nordström var jättebra, men så har ju, om man ska se på det stora hela, så har ju också Sofie Börjesson överglänst ja, i 3 av 4 matcher i alla fall.
Mm. Och speciellt om man slänger in Wilma Kron Andersson också i den ekvationen.
Ja, ja exakt. I första halvleken bidrog hon väldigt stort. Men hon har ju varit fantastisk då, i min bok liksom MVP i finalspelet.
Sofie Börjesson.
Ja. Mm. Ja, jag håller med. Och det är, om vi pratar om att Skuru liksom fortsatt vara trygga i att ta sina chanser på att liksom låta Sävehofs kanter ta avsluten och vänster sex inte ska vinna den duellen, så var det oerhört tydligt vad Sävehof hade pratat om, att inte Elin Hansson skulle få göra 11 eller 13 mål den här matchen, utan de var ju konsekvent att de släppte Klara Petersson Bergsten och Malin Berndahl, och där hade Sofie Börjesson ett grymt övertag. Så det är precis som du säger, Josef, de hade med lite bättre utdelning på en del riktigt bra lägen, så hade Skuru kunnat leda med 3-4-5 mål i halvtid. Men målvakten är ju också en del i spelet och allt det där, såklart. Men liksom rent, om man ska gradera ett läge utifrån det här, ett 100% läge eller ett 80% läge, så borde Skuru liksom, hade de fått lite bättre träff på det här taktiska, så borde de lätt i halvtid. Istället stod det 11-11.
Mm.
Och sen var det... Ja, men sen tog bensinen slut ganska fort, tycker jag, i den andra halvleken för hemmalaget.
Känslan från tv-soffan var att Skuru, så länge de spelar max, då är de med. Kanske till och med lite bättre än Sävehof. Men så fort de går bort ifrån sitt max, då är de inte där. Medan för Sävehof så räckte det att vara, ja, men ganska bra, så är de ändå, då är de med och matchar liksom. Men när de börjar spela sitt bästa, då är det tack och godnatt liksom. Att det är den typen av skillnad det fanns ändå. Jag vill fråga en grej, Charlie, för det där som Sävehof gör, att de gör en så nästan övertydlig taktisk grej i sitt försvarsspel då, med att stänga ena kanten, släppa andra kanten. Ska det verkligen funka på den här nivån? För att de körde ju det i flera matcher och som sagt då, verkligen övertydligt.
Nej, det kan man ju definitivt tycka att det är ett underbetyg. Sen får man ju... De har ju försökt ändå värdera det läget tidigare. Och då har det ju inte varit så här illa från Skurus håll. Utan då har det ju... Alltså ibland så kan man ju känna... Ja, jag vet att ni har sagt att ni ska släppa den här kanten. Men ni fattar att ni inte behöver släppa upp till tvåan, va? Alltså så här, måste finnas liksom olika grader av det. Men det är klart att det ser lite konstigt ut. Alltså det är ändå... alltså Klara Pettersson Bergsten har ju haft en genombrottssäsong och blev väl uttagen i någon... Ja, men precis, några landskamper. Så att det är så här, för ett landslag som inte är en blåbärsnation. Så det är klart att det är, egentligen ska inte det kunna löna sig. Att göra på det sättet. Men varken hon eller Berndahl har ju lyckats vinna den kampen. Även om... För att om det var förra matchen, då gjorde hon ju de tre första målen. I Partille mot Sävehof. Och då var det så här, nu får hon ju tänka om här. Hon kan ju inte, liksom, inte släppa så här rena läget. Men det var väl lite flax också för Sävehofs del att Börjesson faktiskt till slut käkade upp dem båda två samtidigt samma match. Och då blir ju... Effekten blir ju... Alltså hävstången blir ju där då. Att vad fan, vi gör allting rätt, kommer till rätt lägen, gör inte mål ändå. Då är det ju, det blir dubbelt så tungt på något sätt.
Det var också övertydligt i vissa perioder när Skuru spelade 7-6. Liksom då, utan att ens ha gjort någon typ av satsning, så lämnade de då Trine Mortensen framförallt en mot två på den sidan liksom, att spela själv, så att de spelade 6 mot 6 på resten av, eller ja, 5 mot 5 blir det på resten av planen liksom. Så att det är klart att det är väl ett underbetyg, men jag har pratat faktiskt om det för några år sedan i den här podden. Jag tycker ju att fler lag borde anamma det, alltså ja. Hela tiden, varje match. Alltså ja. Att det är, jag tycker generellt att försvar är för dåliga på att styra motståndaren, och liksom vilka lägen vill vi ha och accepterar vi, och vilka vill vi absolut inte ha.
För det krävs ju lite pannben att skjuta 15 skott, exakt. När man är van vid att skjuta 3 eller 4.
Exakt, alltså, och framförallt i en sån liksom, möter du typ Kiel, då spelar inte det så stor roll vilka, men i SHE och i handbollsligan också, där det kanske är lite ojämnare även inom lag och yngre och allt vad det kan vara liksom, än på den absoluta världstoppen, att man inte liksom, pressar, tvingar lag att sätta obekväma spelare i lägen, så att säga.
En annan grej, jag tycker att vi ska passa på att credda sportchefen, va? Emil Berggren, för att en grej som Sävehof gör är ju att de tappar ju två av sina absoluta nyckelspelare i Lundström på högerkanten och Kopang på höger nio. Men, och tvingas då värva in ersättare mitt under brinnande säsong. Inte det lättaste jobbet som sportchef. Plockar ju in två danskor där som gör det väldigt bra i den här finalserien.
Och de förutsättningarna är väl ingen annan klubb i Sverige som har att göra på det sättet. Så att det är klart att det underlättar. Hade motsvarande spelare i vilket annat lag som helst gått sönder mitt under säsongen, så hade de fått vara sönder, så att säga. Men Sävehof har den möjligheten. Och det är klart att det gör skillnad.
Så är det definitivt ett liksom styrkebesked. Och jag tänkte ta vid där du sa att... jag är helt enig med dig. Jag vet att vi har haft diskussioner i den här podden också. Och jag själv har lite grann så här provokativt frågat eller efterlyst att man ska vara mer cynisk. Hur många lag i SHE har spelare som, om ettorna konstant skär passning från mittnia till ytternia. Hur många har mittnior som är så pass duktiga att de kan ställa om och leverera en bra crosspassning ut i kant? Inte jättemånga.
Jag har ju varit Önreds stora framgångsfaktor. Bara den specifika detaljen med att ha liksom skärande ettor och tvåor som går på sådana här koreanska inbrytningar som det så fint heter.
Ja, och det är lite samma med det här kantspelet då. Alltså, jag tittar lite snabbt då på två av de bästa V6-erna då i den här ligan. Jag vet att du hade upp Linn Hansson i Hayde som har gjort en jättebra säsong. Men om vi liksom fokuserar på de här två vänsterkanterna bara. Elin Hansson som är vår nummer ett i landslaget just nu. Och som vi berömmer med rätta. Och som hade en helt fantastisk final förutom kanske sista matchen där det inte stämde för henne. Och Trine Mortensen som hade två matcher där det var helt fenomenalt. Det var så här, okej, hon kan ju hoppa från kafeterian och göra 11 på 12. Över säsongen så har Elin Hansson 66 i avslutningsprocent. Trine Mortensen har 63%. Och då är det ju en hel del kontringar i de målen. Så att liksom man kan ju, alltså från kanten så är ju siffran lägre än det här. Så att det är 6. Så att man har mål på 6 av 10 kantlägen. Då kan man ju förstå att om du då tar en spelare som inte är på den nivån. Du tar liksom segmentet under de här två bästa. Ja, då är det ju frågan om man inte du tjänar på att låta kantspelare hoppa på ganska stora vinklar. Man har ju en bra chans varje gång. Och det blir ju så här, ja, på ett sätt är det ett svaghetstecken som du säger. Men jag gillar ju å andra sidan cynismen från båda tränarna i det här fallet. Mm. För att jag tror att man fan, det här är ju enda sättet att gå vidare. Fortsätta utmana det. Och så måste man fejsa det och så får man göra sådana matcher då som Bergsten gjorde i match 3, som Mortensen gjorde i match 2 och 3, Elin Hansson så här. Okej, okay, det ska inte löna sig, så nu är det fan upp till oss att slipa på det här liksom. Men än så länge så är ju sanningen att det gör det.
Ja, och Sevå försökte ju någon liknande cynism tror jag i match 1 med att vara sådär ultradefensiva och låta Skuru skjuta. Bara att det liksom det bet dem lite i röven kring mittsexspelet och att de inte de Skuru sköt ändå inte så att säga. Men det brukar ju ofta vara ett typ av försvarssätt att acceptera skotten utifrån liksom.
Värdiga vinnare Sävehof. Inga tvivel om den saken. Vi kommer komma tillbaka. Jag tror att vi ska försöka släppa ett avsnitt till nästa vecka där vi summerar säsongen lite mer och också blicka framåt nästa säsong, för det kommer ju hända mycket grejer i Sävehof och spännande grejer och sådär. Men det tar vi då helt enkelt. Hatten av för Sävehof, grattis. Är det någonting, någon spelare, något taktiskt drag förutom det vi har varit inne på som ni tycker att så här, ja, men det här måste vi också nämna?
Nej, men man kan väl, eller ja, man måste ju nämna, inte specifikt, men Jemina Roberts var alltså, om jag inte missminner mig, hon var alltså nominerad till världens bästa spelare. Och även om hon inte vann, men, eller på vänster nio tror jag, men även om hon inte vann så har vi inte haft många spelare i SOE som har varit på den nivån världsligt, alltså så bra som hon gjorde det i senaste mästerskapet, OS och allting. Alltså hon är ju Sveriges överlägset bästa damhandbollsspelare just nu, och det har ju varit, ja, som Charlie sa, eller det vet säkert Charlie bättre än mig eftersom han är gulsvart. Men det kändes ju när de flyttade hem som att Jamina behövde, att det kanske inte nödvändigtvis var på lånad tid. På så sätt att hon har ju utvecklat något enormt sen hon faktiskt kom hem. Dels för genom att ha fått vara skadefri. Hon fick ordning på det där knät som hon hade väldiga problem med i flera år. Men det blev ju också mamma och liksom, det brukar ju inte alltid vara helt lätt att komma tillbaka till efter det. Men så att jag är inte säker på att det var på lånad tid, alltså när beslutet togs. Men det är ju helt rätt att hon igen testar sig på i utomlands där hon kanske inte riktigt har fått till det på samma sätt tidigare. Alltså nu, man ska inte glömma bort det, att Vipers, det är ett av världens bästa lag. De vann Champions League förra året och är klara för Final Four igen. Så att det blir en cool utmaning och väl värd.
Verkligen. Och med de orden då så riktar vi blicken åt herrarnas final. Och den matchen är ju något av det absolut sjukaste man har sett i hela sitt liv. En match som har den allt, eller? Finns det någon komponent som man saknar? Det är jämnt, den lutar åt båda hållen under matchens gång. Den har finesser, alltså Charlie, ja, du sa ju
individuella prestationer.
Verkligen, du sa ju det så himla fint. Kim Andersson gick ju upp i första anfallet och drog in en passning på linjen. Och bara så här, ja, en passning bakom ryggen för Kim Andersson. Det är inte ens extra special, det är bara en passning han har i sin grundrepertoar. Några skott från både Skövde och Ystad som var helt otroliga. Det var kämparinsatser, det var något rött kort på Christian Svensson som inte borde vara ett rött kort, tyckte många. Några tyckte att det borde vara det. Och sen så har vi den här avslutningen som är, den är helt otrolig. Man matchen står och väger. Skövde kastar bort bollen, Ystad ska göra sista anfallet, inga problem, tänker man, oj vad mäktigt om de sätter den på hemmaplan. Då kommer Jack Turin av alla människor på en inbrytning, tar bollen, studsar över plan. Jag skiter i vem som vinner av Ystad och Skövde, men jag stod upp och skrek bara, skjut, skjut, framför tv-soffan liksom. Och Jack studsar i goda ro, långsamt, långsamt och hela vägen fram, hoppar från 6 meter, hänger länge, länge, länge och gör mål. Eller inte. Eller, och sen så blir det liksom kaos. Och sen så har vi förlängning på förlängning och sen shootouten när Hallén då, som har varit hur bra som helst, vad hade han gjort, 13 mål på 15 skott eller någonting sånt, den som man verkligen, verkligen, verkligen inte tror ska missa, går in och missar första och sen sätter de alla. Och Julius Lindskog Andersson med det fina, fina skägget och det långa, långa håret går in och avgör på hemmaplan. Det saknas väl ingenting i den här matchen, va?
Nej, och just det, nu under slutspelet, eller när vi, då har ju, när det är matcher så här, då sitter jag ju med anteckningsblocket för att notera om det är något vi ska snacka med inför podden.
Mm.
Men nu stod, kollade mina anteckningar, det stod bara match 4. Så jag tror att det liksom sen bara satt med öppen mun och dreglade under matchen, för att
precis, men det finns ju bara två vägar att gå med anteckningarna där. Antingen lämnar det helt blankt som du gjorde, eller så kommer man med så här, så skrivit står ett fullt anteckningsblock.
Ja, exakt. Nej, det var bland det sjukaste. Och också lite kul det där att ja, eller föranleddes gjorde det väl inte, men det har ju, parallellt har det ju pågått någon typ av debatt kring det här med initierad då av Patrik Ekvall, som ju är ny handbollskrönikör på Expressen, om att det ska vara gå tillbaka till en final kontra det här finalspelet. Och jag vet inte, tajmingen i det, med tanke på det finalspelet vi har haft.
Mer än bra timing faktiskt.
Ja, men det är helt otroligt vilken, eller okänslig spaning är det kanske att ta i, men det är liksom, var så, känns som att han är så jävla snett på det alltså. Men
jag tycker lite synd om Patrik Ekvall där, för jag fattar ju precis var han kommer ifrån. Expressen ska göra en handbollssatsning och Patrik Ekvall ska vara ansiktet utåt för det, och alla vi andra står ju och applåderar, fan vad kul, alltså så här, ju fler som bara, ja, jättebra att en av Sveriges största kvällstidningar, ja fine, skiter egentligen vad du säger, men det är ju så när man är krönikör, det är ju det som är, att han måste ju, det är så givet att jag har inte ens läst krönikan, det räckte för mig att läsa rubriken, så var det bara så här. Ja, han vill ju göra en vattendelare här. Han vill ju precis ha igång den här debatten. Och är så här, jag skiter egentligen vad hans åsikt är. Och jag är inte ens 100% säker på att hans åsikt är att det ska vara tillbaka till en final. Han vill bara, nu ska jag slänga in det här vedträdet och så är vi igång. Men som du säger, tajmingen på det är ju bara så här. Ja, vad otur Patrik. Jag tycker du kunde fått en lättare start. Ja, men jag säger, fan. Jag tycker lite synd om honom där.
Mm. Ska vi bena ut matchen då, situation för situation? Jag skulle vilja börja i Christian
Svensson. Vi kan Svensons... ju faktiskt börja lite, eller ska vi skita i match tre, eller? Vi har inte poddat sådär.
Ja,
absolut. Ja. Det finns inte en enda grej jag vill veta om match tre, faktiskt. Nej,
för där har jag anteckningar nämligen, så där har jag lite grejer.
Det är så roligt att säga om anteckningar, för så är det varje match. Alltså så här, jag och Jenny Linnell, vi jobbar ju aldrig ihop förutom när det är finaler. Och det är ju jävligt kul liksom. Men det är så här, hennes papper, både innan och efter, är ju så här, det är grön färgpenna för första halvlek och röd för andra. Och hon har liksom så här, hur många är från kanten, hur många är från kontring, hur många är där. Alltså det är där. Och det gör hon under tiden som hon kommenterar match eller står i studion. Och så här, oh fan, jag kanske borde göra det med. Så tittar jag på mitt sånt här matchprotokoll. Då så här, när jag kollar det i halvtid, då står det så här, då är det två streck på Kim Andersson och så är det ett streck på Jack Turin. Och sen glömmer jag bort det. Så det är så här, det är 2-1 i halvtid på mitt papper.
Och sen så bara, liten gubbe sen, som du har ritat när du
har. Ja, men precis, och sen släpper och jag det och liksom, ja, och ibland känner jag så här att jag kommer med min väska
CS7.
Jag kommer med min väska bara för att det känns löjligt att komma utan en väska. För jag har inga anteckningsböcker. Jag har pennor.
Fyller du upp den med lite papp så att den ska se?
Ja, men, nej, men så får man ett körschema alltid så. Och på det så skriver jag lite så här kludd. Nu har Anton Månsson gjort två bra grejer. Det kan vi prata om i halvtid, står det på mitt liksom. Och Jenny har bara så här, det är whiteboard-tavlor och så här. Så det är så jävla roligt att du skriver att det är ofta så jag börjar. Match 4. Och sen, vad händer då?
Utrosäkert.
Ingenting.
Oh. Nej, men det är bra. Har du någonting då, Josef, som du vill ta upp från den anteckningsblocken? För annars tänker jag att vi skiter i den.
Nej, från match 3? Nej, det är skitsamma.
Då släpper vi den.
Alltså, vi hinner ju inte ta match 4 knappt ens. Nej, alltså, nej, det är ju så.
Men jag vill börja då med Christian Svenssons röda kort. För att den tycker jag är en märklig situation. För det är ju då vänster 9, Svensson stegar fram. Det är Svensson, va? Ja, tror jag.
Ja, stegar fram. Svensson mot Svensson.
Ja, just det.
Det hade du kämpat i...
Jonathan Svensson mot Christian Svensson. Jonathan Svensson studsar fram, stegar, halkar till och får då huvudet in i Christian Svenssons bröst. Och Christian Svensson får då rött kort. Jag blev väldigt förvånad. Hur har snacket gått, Charlie? Vad är det de tar det på, så att säga?
Alltså det sjuka i det här är ju att med tanke på vad som utspelar sig, som du precis sammanfattade den här matchen, så har det här fallit väldigt mycket i skymundan. För det har funnits så jävla mycket annat att snacka om. Men jag tror jag sa under sändningen också att jag ställde mig väldigt frågande till det röda kortet. Jag kan inte förstå det. För alltså, vi vet ju det här att man, alltså, som försvarare så ansvarar du för situationer, du ansvarar för dina händer och du ansvarar för smällen och allt det här. Men det som händer här är ju att Jonathan Svensson halkar. Och hade han inte halkat, då hade det inte ens blivit 2 minuter. Han hade inte ens fått ont. Det hade varit en perfekt vanlig tackling. För det här är liksom, det här är precis motsvarigheten till att liksom, om du får en passning mot dig så bedömer du farten på passningen och var den ska komma och så sätter du upp dina händer. Och om någon då liksom bara touchar den lite på vägen, så även om det är 1,5 meter från dig, så hinner du inte ställa om.
Nej.
För att du liksom, ja, du läser spelet. Och det är precis det Christian Svensson gör. Han läser att här kommer Jonathan Svensson, han kommer komma här, han har den här farten, jag frontar honom med bröstet här. Och precis innan det sker så halkar Jonathan Svensson, vilket gör att han tappar balansen och bara dundrar in i Christian Svensson, som redan är på väg ut och egentligen har ganska bra, har bra timing. Men det blir en jävligt otäck smäll. Christian Svensson har ingen chans att ställa om i det läget. Han har
Det är nästan mer att han blir skallad i bröstet än vad det är bröstar huvudet liksom.
Precis. Så att jag tyckte
rött kort på Jonathan Svensson
alltså.
Ja, lite så.
Jag och dömde lite fotbollsmatcher. Då kommer jag ihåg att de på någon domarutbildning sa det, att man, om någon sparkar en annan i huvudet, men liksom så här, så kan den som sätter dit huvudet få rött kort, för att det är den som skapar den farliga situationen om den andra var först, den som är först in i situationen väljer spelsätt. Man har ju aldrig sett någon få rött kort för att bli sparkad i huvudet. Men rent teoretiskt verkar fotbollens regelbok funka så i alla fall.
Ja, och jag kan bara tänka mig att det är exakt det som händer domarna här också. Att de hinner inte uppfatta att Jonathan Svensson halkar. Så för dem ser de bara att Christian Svensson mördar Jonathan Svensson. Det är så det ser ut för dem, och det är det de går på. För det finns liksom ingen annan rimlig förklaring för mig att det blir rött kort.
Det är så jag tror också, och jag tycker visserligen att det, även om man inte hade halkat, så tycker jag att det hade väl räckt med en 2 minuter. Eller ja, jag tycker väl inte ens det egentligen. Nej. Men nu generellt så går ju domarna väldigt mycket på effekten av situationen. Och effekten är ju att Jonathan Svensson får ett ganska saftig bröstvärmare rätt i ansiktet liksom.
Jag tyckte bara så himla synd om Christian Svensson, för det känns som att han har en så himla lång karriär, och nu är han så nära, och han kan få vinna guld med sitt Skövde som han vill så himla gärna, och så får han sitta på läktaren. Det kändes så här, inte rättvist riktigt att inte han får vara med under tiden det avgörs. Det är den första situationen. Vad är det mer för situationer? Jo, den stora snackisen då. Det är ju Jack Turins fina bollstöld med, vad kan det vara? Kanske 6-7 sekunder kvar. Nej. Och sen då...
7 sekunder?
Men vad är det då? 3?
Ja, men han springer väl 20 meter så fort han kan. Så jag hoppas att han gör det snabbare än 7 sekunder. Hur känns det? Ja, okej. Okay,
det... Nu är du inne och petar i någon jävla detalj. Och
men det är några viktigt få sekunder... i detalj. Ja, okay. Förlåt.
Det är några få sekunder kvar. Ja, han studsar långsamt upp. Hoppar från 6 meter, hänger, skjuter sen. Och sen så blir grejen då om det där ska vara mål eller inte. Har visslan ljudit före bollen korsar mållinjen eller inte? Och där gör ju då Mattias Wettervik, som är måldomare, han blåser ju så att säga godkänt mål. Men Charlie, där vet jag att ni har varit inne och pratat om det. Att det han signalerar är egentligen inte om han tycker att bollen är inne före eller efter signalen, utan snarare om målet har skett regelrätt, typ att det inte är några våldsamheter eller övertramp eller något sånt där.
Ja, precis. Alltså från domarens synvinkel så är det här ett godkänt mål. Det är inget stegfel, det är inget övertramp. Han landar inte i målgården och bollen har passerat mållinjen. Och någonstans på vägen över mållinjen så ljuder matchklockan. Men domaren är inte... Han kan inte göra den bedömningen på plats där, för det är inte så pass tydligt. Och det är heller inte hans ansvar att hålla koll på tiden. Liksom på den här nivån så springer inte domarna runt med en klocka och stoppar den. Utan det är liksom sekretariatet som sköter det. Och den officiella tiden är matchklockan i hallen. Det är inte domaren, även om man skulle ha en egen tid på klockan. Liksom, så det är precis som du säger. Han ser
framförallt är det inte den i tv.
Nej, det ska vi komma tillbaka till, Josef. Eller vi kan ta det absolut. Nu direkt. För att diskussionen efteråt har ju varit att man från Skövdehåll, deras officiella Instagramkonto och framförallt deras fans då, såklart vill att det här målet ska godkännas. Och det gör man med hänvisning till tv-bilder där man ser klockan i tv-bild. Men där vet ju du, Charlie, mer bättre än någon annan att TV-bildens klocka är en helt annan än matchuret.
Jag tror att de, så som jag har förstått också, är det också väldigt många som just har reagerat på det här med Wettervik. Alltså att han gör måltecknet.
Mm. Och så att han... ena delen i det har vi ju rätt ut då. Att Wettervik gör ett annat tecken. Nu har vi också rätt ut då att matchuret är en annan och att det kan diffa lite grann. Den tredje grejen då, Charlie, hur gick sen då? Det är ju så här, det är delegatens ansvar att kolla tiden.
Ja, och här gäller det att, och här säger jag direkt full disclosure, liksom, jag vet inte om det är delegaten eller om det är sekretariatet, för det är ju olika saker. Liksom. Mm. Sekretariatet är ju de som faktiskt trycker, liksom, så här, nu är det något, deras grej är ju att sköta tiden och ha koll på så här, hur många utvisningar
de har haft. Delegatens uppgift är ju att ge gula kort. Nej, någon har varit
precis, det har vi ju slagit
fast. Det är
fast.
Bestämt. Nej. Men ja, det är
fint. Nej, men, ja, absolut, men delegaten och sekretariatet sitter ju där ihop. Yeah. Och absolut. Och liksom, delegatens uppgift när vi sitter här och raljerar, som vi ofta gör, med rätta också, är ju att ja, men han ska se till att det inte blir omspel.
Hen.
Men det var en han i det här fallet. Och låt oss bara vara ärliga här, att hade det här målet godkänts och protest lämnats in från Ystad, då hade det ju blivit omspel. För att signalen ljuder ju innan bollen går i mål. Mm. Så att delegaten sköter ju, om det är delegaten som har fattat det här beslutet, vilket jag inte är helt säker på, det är i samråd med sekretariat och domare, då hade det blivit omspel liksom. Så att han sköter det här helt fläckfritt.
Och du som är i handen, du ser ju och hör det där bättre än oss som sitter i tv-soffan såklart.
Ja, men, det, men
direkt,
så är det.
Och både du och Jenny sa ju direkt så här, men inga konstigheter, det där var inte mål.
Nej, det är 100%, jag kände det direkt att jävlar,
lite
det undrar jag.
Lite konstigheter sa ni. Ja, lite, ja okej.
Okay. Jo, men för att, jag vet fan, det är så konstigt. Jag sa, jag undrar om den verkligen var inne, sa jag. För att det kändes definitivt inte så.
Vet du vad du sa förresten i under kontringen? För det är faktiskt en av mina få anteckningar från matchen. Har du hört det efterhand?
Nej, vad säger jag då?
Att när Julius Lindskog missar passningen, då skriker du bara, vad händer, vad händer, vad händer, vad händer? Så, 3-4 gånger. Jätteroligt. Vad händer? Ja, fantastiskt.
Ja, fy fan vad sjukt. Ja, men du fattar ju då hur det var att följa det här dramat på plats. Det var helt sinnessjukt. Men det var ju så här, jag bara, okej, han kommer ju göra mål här nu. Men det gick så jävla långsamt. Mm. Jag tittar på jumbotronen och bara, men nu är det bara 3 sekunder kvar och du är på halva plan. Vad fan håller du på med? Så här, men ska du hoppa från 6 meter? Mm. Okej, okay, ja, men då får du skjuta så här. Du har inte skjutit än? Mm. Och så bara, nej, och så pang. Så jag är...
Det är ju också fucking Jack Turin. Skjut
från 13 meter.
Skjut i steget, du gör mål.
Jag vet, och det är det som gör det så jävla grymt. Alltså jag kan knappt föreställa mig den ångesten han har. Alltså, visst, han vet... Alltså, han vet inte att det är exakt så många sekunder kvar, men han vet fan i mig att det är jävligt ont om tid. Och någon borde ropa liksom, skjut, skjut, för helvete, skjut. Och han, alltså, att han inte bara, jag hade förstått om han drog den från halva plan och hade 4 sekunder över, för att så här, jag visste inte. Det hade
exakt,
man förstått.
Det är klart att det hade varit lite pinigt, men det hade man ändå förstått.
Ja, och, han, och sen liksom, också en sån här grej, det finns bara en jumbotron. Så han finns ingen annan matchklocka på någon av kortsidorna eller långsidorna, så han kan inte se någon klocka någonstans och sådär, men ändå att han tar det så jävla lugnt. Och så nej, men jag är övertygad om att signalen går innan. Och alla visselpipor som hörs, domaren om han blåser i pipan, om det blåser sin pipa från sekretariatet. Det är också så, först ljuder matchklockan, sen så blåses det i pipor. Och det är som sagt Hesa Fredrik, eller vad fan vi kallar den i hallen. Det är officiella tiden, det är officiella signalen. Mm. Och den ljuder innan bollen går i mål. Jag är ledsen. Det går inte och varenda jädra så kallat bevis som har skickats i form av slow-mos och liksom, jag vet inte hur många klipp som helst, som ironiskt nog har postats av liksom Skövde-anhängare. Det finns inte ett enda som motbevisar det, utan varenda ett styrker det jag säger. Däremot så kan man ju absolut ifrågasätta om det är rimligt att det är så här det ska gå till. Att liksom att absolut, det ska vara så att det sitter 3 personer eller 2 personer så här. Ja, men jag tror inte den här bollen var inne. Vi säger att den inte var det. Borde man utarbeta något system för att liksom man faktiskt ska kunna kolla det? Alltså så här, typ som om man kollar på amerikansk basket, så är ju liksom skottklockan kopplad till lampor. Liksom, så att du ser när klockan är på noll så lyser hela ringen upp. Och då kan du se om bollen har lämnat handen och så där. Liksom. Men sån grej, då hade man ju faktiskt sett. Om, ja, men nu lyser målgaven och bollen är inte innan. Alltså så här. Det köper jag, att är det så här det ska gå till, och den som är konspiratorisk vill ju gärna påpeka att Peter då, fastän att han är en av våra absolut meriterade handbollsfunktionärer och dömt VM-finaler att han har Ystad-kopplingar.
Ja, men det tycker jag, ja, det tycker jag är lite grisigt. Eller ja, absolut, så här, du greppar man ja, efter något sjukt halmstrå som inte finns.
Det tycker jag med. Och så här, jag säger inte att det här är ett felfritt system och att det är klockan inte går till så här. Men jag säger bara att oavsett hur beslutet har fattats så fattar de rätt beslut. Och det måste vi komma ihåg att det är trots allt det viktiga i det här. Att rätt beslut fattades, bollen var faktiskt inte i mål. Det är min 100% uppriktiga uppfattning och åsikt.
Ja, och en som inte fattade rätt beslut är väl IFK Skövdes sociala medieransvariga, eller?
Ja, de gick hårt och snabbt till motangrepp. Det var ju en text som var... Ja, men offensivt formulerad. De skrev ju någonting om att ja, egentligen borde vi vunnit, men idag hade vi för många motståndare mot oss och så. Jag vet inte.
Oprofessionellt.
Oprofessionellt är det. Rätt eller fel, det kan man ha olika åsikter om, men att ett officiellt Instagramkonto gör så, det är oprofessionellt. Så är det bara.
Mm.
Förlängningen då. Vi måste prata lite om förlängningen också. Alltså, även den svänger ju lite fram och tillbaka. När började ni tänka att det här kommer? Alltså, så här, den lutade lite Skövde ibland och sen lite Ystad ibland. Hur gick era känslor? Vilka trodde ni skulle vinna?
Jag vet fan inte. Alltså. Jag kände att Skövde... mitt bestående intryck är att Skövde schabblade bort det gång efter annan. Att det var ömsom Ystad i förarsättet, ömsom Skövde. Men när Skövde väl hade chansen så var det liksom de bekansen väljer att slänga en kontringspassning till Hallén. När de bara ska
det var roligt, Charlie, att du sa då att det här är varför man inte ska passa en utsättare i kontring.
Ja, men liksom så här, okej, okay, det är strike one liksom. Det andra är det som håller på att kosta dem redan efter första förlängen är ju att den mest rutinerade och erfarna och som har varit ett geni fram till det här momentet, Mattias Helt Jepsen, han går helt sonika fram och drar ett avstämt skott över ett dubbelblock när det är 35 sekunder kvar. Där har, alltså så här, han ger ju Ystad en matchboll. När det ska bara vara ett anfall kvar, då fattar han det beslutet. Så där höll det ju på att kosta dem. Och sen är det ju ytterligare en gång när de Skövde leder med ett mål. De har bollen, kommer upp i anfall, det är 50 sekunder kvar. Och han, Mattias Helt Jepsen, ska slänga liksom ett lite blindpass till vänster om sig till vad han tror är Viktor Hallén då, som kommer rusande i något slags nästan, jag vet inte ens om jag ska säga det, andra fas eller typ tredje fas om det ens finns liksom, och slänger den rakt i nävarna på Ystad försvarare och Ystad kan sedermera kvittera liksom. Det är ju, där ska de har ledning med ett mål och 50 sekunder kvar och kommer precis upp i anfall. Du ska inte ta avslut ens om Hallén står helt fri där.
Nej.
Nej, det, är alltså så här, det är så många sådana som är så här, hade Jakturin bara skjutit bollen från 9 meter, hade Bekansen bara hållit i den och inte försökt se på en svår passning till Hallén som är täckt av Ystad försvarare, hade Helt Jepsen inte gjort det och det och det. Så det är ju mest det bestående intrycket, att jag kände att fan Skövde, ni har det här så många gånger och det är därför jag lider så jädra mycket med dem, för det är så många där som jag vet går och lägger sig och tänker på exakt det här. Fan, hade jag inte gjort så här då?
Ja, det var länge sedan man led så mycket med en finalförlorande förening som man lider med IFK Skövde i den här perioden. Usch, det kan inte vara kul. Och nu står de ju då fortsatt på 0 SM-guld. Medan Ystad IF då tog ett nytt SM-guld. De har ju 2 sedan tidigare. 92 var senast. Nu har de ett nytt. Vad kul det var att se Oskar Kalén i tårar. Det låter ju helt hemskt att säga. Men vad fint det var att se Oskar Kalén i tårar efter guldet. Och Pelle Kalén stolt som en tupp bredvid. Han såg så lugn och glad och trygg ut, Pelle. Och så stod han och kramade om Oskar och bara så här. Det här var fint, grabben.
Han hatar inte heller att få lite tv-tid.
Alltså. Nej, fy fan vad han älskar rampljuset Pelle Carlén. Alltså. Ja. Och på ett väldigt fint sätt. Vad snygg han var också. I det vita håret och den vita skjortan och bralla. Ja, det, han var... Han kändes potent på ett väldigt härligt sätt, Pelle Carlén.
Ja. Nej, men det är ju en fantastisk bedrift av Ystad att liksom... Äntligen, det är klart, jag vet inte hur många gånger de har fått höra det nu, eller som ni har tagit upp det där med att det var sen 92 och visa bilder på hur det ser ut då, den gången med Oscar Carlén på pappa Pers axlar, men man glömmer fort, men just det här med att Ystad har ju varit ett av de mest hårdsatsande lagen i elitserien liksom, så länge som jag kan minnas i princip, så länge jag har spelat i, sen jag kom upp i A-laget i elitserien för när det nu blir 13 år sedan liksom, så har de alltid satsat hårt, haft stark ekonomi, men liksom så här, visserligen också väldigt många felbeslut på vägen och konstiga värvningar och liksom sådär, men till slut nu så har de hittat rätt, och det de ju har hittat rätt i framförallt är ju Oscar Carlén. För att jag menar, rent krasst så tror jag nog att de säkert har haft bättre lag de senaste 5 åren än vad de har nu. Alltså jag vet inte exakt när det var, men för 4 år
i alla fall inte haft... sämre. De har ju aldrig dåligt lag.
Exakt. Mm. Och jag menar, det var ju Lukas Nilsson på vänster 9 och Kim Andersson på höger 9 för 4 år sedan eller 5 år sedan eller när det nu var. Och man tänkte att så här, det här går inte att stoppa. Men liksom, det är ju... tydligt att Oscar Carlén, och jag menar ju på att det såg, man kunde ju se det redan förra året, men att saker och ting klaffade inte i slutspelet, de här huvudskadorna som vi har pratat så många gånger om, men att nu fick de ju liksom, ja, allting klaffade, de fick tillbaka kraft bland annat, och Kim Andersson också kort inför slutspelet. Man glömmer bort det att han var ju varit opererad och inte alls varit så tillgänglig under året. Men så har de ju höjt sig under slutspelets gång sen och är väl värdiga vinnare.
Ja, precis, det är ju det du säger där, att det är ju det som gör 92 så länge sedan. För en vanlig förening är väl inte det i hela världen att det är några år emellan SM-gulden. Men är man en förening som hela tiden är med och ska vara topp 3, topp 4, då är det ju långt emellan.
Ja, nej, exakt, och det vet nog du bäst av oss tre i alla fall, Emil, att så här, omsättningsmässigt sett till betald krona så är ju de senaste åren har ju just alltid varit i toppen, och det brukar ju innebära att man där och då vinner guld också.
Mm. Verkligen, men hatten av, nu har de sitt guld och kommer ju fortsätta vara med i toppen och satsa framåt också.
Ja, verkligen, och ska jag också säga att lite det vi pratade om, det här med finalserien och liksom vilken propaganda det har varit också, som vi ju pratade om inför match 1, just att det är två fantastiska publiklag som ju verkligen har skämt bort oss med underbara inramningar under matcherna.
Fullsatt, stora klackar, högljudda klackar. Ja, mycket, mycket bra.
Mycket, mycket bra.
Ska vi avsluta med den lilla klacksparksgrejen Sävehof eller Sävehof innan vi rundar av den här sändningen?
Ja, det kan väl göra. Du kan väl dra dina, det kallades här, anekdoter om språkhistoria och så vidare. Så kan jag bara säga sen vad som är rätt svar.
Lite nu och då så anmärker folk på att vi i den här podden uttalar Sävehof på lite olika sätt. Josef, du kör ju konsekvent med Sävehof. Charlie, lika konsekvent fast kör istället då Sävehof. Jag själv, totalt ambivalent. Ibland Sävehof, ibland Sävehof. Så vi kan väl säga att då vi har haft en 50-50-uppdelning. Sen aktualiserades det då härom veckan. Och då blev det ju en liten konflikt i vår interna chatt om vad det ska vara. Frågade runt lite olika. Emil Berggren då, som ju är Sävehofs general, som han själv har på tröjan, har ju själv gjort den resan, Eskilstuna bördig som han är, att han kom till föreningen och uttalade det med det mälardalska V-ljudet, Sävehof, men har sen han har satt sig in i föreningen och snackat med grundarna och de som är fanbärare, nu växlat över till Sävehof. Där någonstans står vi ju nu då, med två olika läger, och landet är ju delat i vilket av dem som är rätt och fel. Charlie, vill du först då redogöra för varför du kör F-ljudet?
Ja, det kan väl göra, men det, då får inte du visa hur modig du är med ditt, din cape och ditt svärd liksom. För att det är bara så här, min fru är Sävehofare i tredje led.
Och, mäktigt.
Ja. Och jag är ju som bekant gulsvart, som många gärna påpekar. Och jag, hon och hennes familj säger Sävehof med F, säger att det ska uttalas så. Stefan Albrektsson, som har varit i klubben längre än någon annan levande person, säger att det ska uttalas med F. Då är det väl för fan oviktigt vad ordet kommer ifrån och vad man sa på medeltiden. Det är ju så det uttalas. Jag går väl inte och säger att hade du varit en romare så hade man uttalat Emil på ett annat sätt. Ja, men mitt namn uttalas Emil. Ja, men då köper jag väl det. Hur svårt ska det vara?
I Danmark hade det varit Emil.
I Danmark hade man nog fan sagt med F. För där kör man ju F-ljudet på exempelvis Carlsberg Hof och så vidare. Det kanske det kanske därifrån ni har fått det. För anledningen till att Josef och alla andra från exempelvis Skåne, Mälardalen och så, som inte är partillebördiga, säger det med V, är ju för att ordet hov är ju samma ord som hovet, alltså slottet, kungafamiljen och så, hovmästare och så vidare. Och alla som känner till gamla etablissemang och sådär vet ju att anledningen till att man fortfarande stavar V-ljudet med F är för att fram till stavningsreformen 1906 så stavade man V-ljud på lite olika sätt. Däribland exempelvis då F på sådana ord som hov, som då exempelvis kan betyda storgård och så. Och därifrån har ju Sävehof hämtat sitt namn. Sen om de då kanske inte fattar att alltså att de har läst det någonstans och bara såhär, ja titta, det fanns en gammal gård här i Partille som heter Sävehof, och inte då tänker att det är med ett V-ljud och namnger sin förening därefter, då får det väl stå för dem då kanske.
Precis, men alltså, du har ju helt rätt i det. Alltså min farsa har lärt mig en sak, det är att alla bonniga lag har gulsvarta tröjor, och det är ju, Partille är ju liksom, det är ju klassiskt så att de försöker vara, när de grundade klubben försökte de vara lite, nu ska vi verka vara något vi inte är. Så vi skriver med H liksom, och så tror de att det uttalas F, för att de är så mycket, de är så långt ifrån överklassen så att de inte ens vet att det var precis tvärtom, du ska uttalas med V. Men jobbar med att det är skitsamma, för att de bestämmer hur deras namn uttalas, så är det bara.
Snyggt. Jag kommer ju nu mera börja säga, jag har ju växlat över nu då, innan så hade jag inte tagit en tydlig position, men från och med idag så kommer jag börja köra Sävehof.
Ja, det är roligt. Det är väldigt roligt.
Och med de orden då tackar vi väl för den här veckan och säger på återhörande då för säsongens sista avsnitt med en utvärdering. Jag tänkte också att jag ska försöka skaka fram våra gamla avsnitt och se hur vi har tippat i början av säsongen och hur det föll ut och sådär. Så.
Ska vi inte köra efter Final Four-helgen också?
Kanske, om vi har energi i oss för det så är det mycket möjligt, Josef.
Albinsson gillar ju Champions League Final Four, så han kanske vi kan ratta det, precis.
Ja, men det blir kanon. Tack till alla som har lyssnat och extra stort tack till alla våra patrons. Hörs igen. No. Ni
il bien.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.